Ja, hej och välkomna säger vi till ännu ett avsnitt av Golfmecka.
Välkomna.
Det här sitter då Thomas Ekholm som är pro på
Saltsjöbaden fortfarande.
Saltsjöbadens golfklubb utanför Stockholm. Jag har alltid snubblat på det.
Ja, det är svårt det där. Ja, och bredvid mig sitter Daniel Bäckström, glad amatör.
Jajamän, det är jag. I detta avsnitt nu så har vi lite ändrade planer. Vi ska tillägna hela det avsnittet till Ryder Cup, bestämde vi alldeles nyss.
Ja, klockan är det.
Ja, för att idag när vi spelar in är det onsdag och Ryder Cup börjar på fredag. Mm-hmm. Så vi släpper väl avsnittet imorgon tycker jag.
Ja, men det
kan man lyssna på det här inför Ryder Cup eller under Ryder Cup när man känner för det.
Ja.
Och då är det ju så här att vi har tänkt att ringa upp en person som har spelat Ryder Cup och snacka lite med hen.
Ja, det är ju stort.
Det är en han.
Det är en han.
Ja, och vem är det då?
Jo, dagens gäst i denna podd är en golfare med lång och gedigen karriär. 5 segrar har han på Europatouren, vunnit World Cup, Alfred Dunhill Cup samt Ryder Cup. Han har vunnit 2 gånger.
2 Ryder Cups.
Mm. Ja, precis.
Det är stort.
Oh, varmt välkomna till Golfmecka säger vi till Per Ulrik Johansson. Ja, du har ju haft en lång karriär, Per Ulrik. Fulla framgångar. Vilken är din största framgång?
Ja, det är svårt att rangordna dem faktiskt. Jag skulle säga att mitt första år på Europatouren 91 när jag var rookie, då hände det ju rätt mycket. Jag vann Europatour-tävlingen i Belgien och fick vara med Mats Lanner och Anders Forsbrand då, som jag känner mig som en liten pojk bland dem, och vi vann Dunhill Cup och så vann vi även World Cup, jag och Forsbrand ihop i 2-mannalag, så det var mycket som hände det första året och,
ja, det gick fort där
och, ja, det, kanske lite för fort, men det var ju fantastiskt och de var otroligt fantastiska, både Mats och Anders, att ta hand om mig och såg verkligen upp till dem och de var jäkla härliga att hänga med och spela med. Så att, men det är svårt att rangordna allting då, men det är Ryder Cup, de 2 jag var med i och mina individuella segrar och framförallt den sista segern jag gjorde i Ryssland 2007, den rankas ju ganska högt för mig.
Var inte den lite oväntad om du ursäktar?
Jo, mycket oväntad. Jag hade inte vunnit på 10 år och hade haft några år tidigare med både höftproblem och dålig form och allt sånt där. Så det var en fantastisk känsla och få vinna igen.
Ja, det förstår jag.
Vi ägnar det här avsnittet lite till Ryder Cup just också. Då är det så att du har varit med och spelat Ryder Cup helt enkelt. Inte bara en gång, utan 2 gånger också.
Ja, jag var inte första svensk. Det var Joakim Häggman 93. Mm. Jag var dock väldigt nära att komma med 91 mitt första år. Då. Det var ett ganska bra år. Jag var väl typ andra eller tredje spelare på listan och för eventuella wildcards, men de gjorde nog rätt att inte plocka en första års rookie på Europatouren. Men 95 då på Oak Hill med Gallagher som kapten där vi vann, och 97 på Valderrama med Ballesteros som kapten. 2 helt skilda kaptener om man ska jämföra dem.
Ja, det kan jag tänka mig. En lite mer fartig tänkte jag säga, lite mer känslor va?
Ja, Ballesteros var ju för första en av de största golfarna genom tiderna med sin karisma och aura runt sig, och ha honom som kapten. Det var ju på ett sätt också nervöst. Man skulle prestera framför honom och för laget, så det var ju lite extra dimension på det. Men vi gjorde det där bra och det var ju kul att ha min svåger då. Han var inte min svåger då, men min blivande svåger Jesper Parnevik. Vi spelade ihop en match och var på samma lag som svenskar, så det var fantastiskt.
Ja, vi tycker ju det är ganska kul där med Ryder Cup då, det som går av stapeln nu i helgen va?
Ja,
så du är lite imponerad att du har varit med där. Du måste ju få berätta lite när du var med första gången. Första tid där, hur kändes det?
Ja, första Ryder Cup där 95 då på Oak Hill i staten New York. Det var ju enda svensken där och hade spelat ganska bra. Och jag fick ju spela då med Bernard Langer ihop i lag då. Spelade vi ju bestboll och vi hade ju bestämt oss för vem som skulle sluta och hur vi skulle spela hålen och så vidare. Mm. Och han såg att jag var rätt nervös där, så att vi ändrade på spelordningen i foursamen.
Okay.
så han, jag skulle sluta på ettan egentligen, men han såg på mig. Jag var nästan lika vit som korten hade på mig. Så han tyckte att vi ändrade på det. Vi hade ganska lika spelsätt han och jag. Slog ungefär lika långt. Det var liksom ingen större skillnad att vända på hålen så att säga.
Hur gick slaget då?
Jo, det gick väl ganska bra. Det var, alltså, ska man få välja en partner i sitt första Rally Cup som rookie, då är det ju Langer man vill ha. Han var fantastisk och tog hand om mig och vi vann ju första matchen där. Och, men det mest spektakulära som hände där 95, det var ju egentligen singeln. Då fick jag möta Phil Mickelson i sista matchen, i 12:e matchen då, som skulle eventuellt kunna bli den avgörande matchen. Och det som är väldigt spektakulärt, det var ett jag och Mickelson spelade på samma college-lag i Arizona, på Arizona State, 1988-1990. Och vi vann ju det här universitetsmästerskapen ihop, det 1990 då. Men sen 5 år senare så möts vi på motsatta lag och spelar mot varandra i Single Rally Cup. Det är ju ganska häftigt.
Ja, den matchen minns jag.
Ja, jag minns nästan hela, förutom hål 2-6. Och jag var i någon typ av zon och vaknade upp på 7:an 10 och var 3. Jag fattade inte riktigt hur det gick till. Tyvärr vaknade jag upp lite för tidigt.
Synd.
Hade jag varit kvar i den här zonen några hål till så hade jag kanske nypit honom. Men han vann ju till slut på 17:e hålet då. Men då hade vi redan vunnit matchen. Så att, det gjorde inte så mycket.
Fantastiskt. Men, så du är 100% i Ryder Cup-vinnare då, kan man säga.
Ja, lagmässigt så är jag ju det. Fick vara med och vinna både 95 och 97 och det är fantastiskt att få fira med alla andra med champagne och härlig middag och även några av de amerikanska spelarna var ju över och fira med oss. Inte alla, men några stycken.
Några som surade lite, eller?
Ja, jag kommer ihåg David Duval var jävligt schysst. Han kom alltid över och ville fira med oss. Han är faktiskt en grym schysst kille och kanske lite missuppfattad bland golfpubliken, men han är en riktigt bra kille och var med oss båda gångerna och fira.
Vad skulle du säga rent skillnaden 95 och 97 var med när du hade spelat en gång innan?
Ja, alltså jäkla skillnad. 95 känner jag mig ganska otrygg och väldigt nervös och svår bana och kill New York, så här typisk US Open bana med tjocka ruffar och väldigt snabba griner. Valderrama, då hade jag spelat en gång, men det som var häftigt med Valderrama, det var att jag bodde ju i Spanien på den tiden och var där hela vintrarna och spelade. Och jag tillhörde ju även, jag representerade ju Valderrama som klubb. Så jag kunde ju banan bäst av alla, av alla 24 spelare som var där. Så jag kunde ju varenda grästrå i stort sett på den banan. Så jag hade ju faktiskt en grym fördel mot när jag spelade. Och visste hur man skulle spela vissa hål på beroende på hur det blåste och så vidare. Och vilka flaggplaceringar man skulle kanske ligga nedanför hål och sådär. Så att det hade jag en grym fördel av. Plus att spelet kändes ju väldigt bra där. Jag hade spelat väldigt bra. Det var mitt bästa år på touren 97. Jag vann 2 tävlingar det året. Sådär. Så att, ja, men det kändes bra.
Det verkar vara otroliga känslor i den här matchen. Den enda liksom lagtävlingen egentligen i golf. Hur känns det att gå där med publikstödet? Och...
Ja, men det är en fantastisk känsla. För att det är, som du säger, att det är ju i stort sett den enda riktiga lagtävlingen då. Det finns ju lite så här World Cup och sånt, men det kommer lite skymundan. Danny Cup finns ju inte längre i lag, så att det här är ju den lagtävlingen som är absolut störst av alla golftävlingar då. Mycket större tycker jag än President's Cup, som är i och för sig roligt att titta på, men det har inte samma prestige. Solan Cup är också väldigt kul med damerna då, men fokusera på det här i Cup, så är det ju ett häftigt att hela Europa på något sätt slås ihop och försöker spöa amerikanerna. Och det är det bästa Europa vet, det är att försöka spöa amerikaner.
Och man hittar ju lätt sin tillhörighet, vad man håller på också.
Ja, men det är så. Och jag tycker det är så häftigt att de åren jag var med och även de åren man liksom har kommenterat själv på tv och via satt och sådär som jag gör. Jobba på en hel del och även sådär. Man hör ju hur bra teamkänsla Europa har trots att det är så många olika nationer. Och USA försöker ju skapa någon typ av lagkänsla som inte riktigt kanske finns. Så att det är lite märkligt. Deras task force som de kallar det för. Och jag tror att Paul Eisinger har väl lyckats bäst. Han delar in dem i olika grupper. Så att de som... Det var ju så tre stycken fyra grupper som de höll ihop och han listade väl ut det där ganska bra, att alla 12 kanske inte kommer överens, men om vi har tre stycken grupper med 4 varje så kanske det funkar bättre, och det gjorde det året han var kapten.
Ja, det var någon sån här SWAT-team Navy Seals taktik eller vad han snackade om, va? Jag ska dela upp den i små poddar istället.
Ja,
intressant.
För annars är ju Europas styrka är ju lag, det är ju lagmaskin, har det alltid varit genom åren.
lite märkligt faktiskt. Men som sagt, jag vet inte om vi kanske spelar. Å andra sidan, det som är konstigt är att de flesta amerikaner som spelar på USA-touren, de har också spelat college golf som jag gjorde. Och i college spelar man ju då förhoppningsvis 4 år. Och där är det ju i och för sig individuellt också, men där är man ju lag. Det är ja, laget det. Som gäller där. Då spelar man ju, man åker, brukar åka 6 stycken spelare eller 5 stycken spelare varje tävling. Och så är det de 4 bästa skårarna som räknas. Och man, det är mycket lag. Men sen när du går från college då, universitetsgolf till proffs, då är det bara individen. Så det är en väldig kontrast mot vad du har gjort i 4 år i college mot vad du ska göra i framtiden. Så att, de har väl inte hållit kvar det där riktigt som proffs. Utan de är, alltså det är den största skillnaden skulle jag säga mellan Europatouren och USA-touren. Vad jag upplevde, jag spelade i Europa i 10 år och jag var ju i jättebra sammanhållning och man möttes ofta nere vid receptionen på hotellet, gick ut och käkade ihop stora gäng och sådär, och inte bara svenskar utan även, ja sådär. Men när jag kom över till USA så tyckte jag liksom att ja, det var ju fantastiskt stor och så, men det var inte samma sammanhållning riktigt, utan det var mycket, de flesta käkade room service, många hade sina familjer med sig, fru och barn, och helt annan sammanhållning skulle jag säga. Lite mer egna och individuellt på PGA-touren. Det tror jag är kanske det som gör att det är kanske lite annorlunda i Ryder Cup.
Ja, det är intressant det där. Det ska bli kul att se hur det går i helgen här nu. Har du några tips eller några tankar kring det?
Alltså, jag tror vi har vi inte 6 rookies med Europa, va? Och det är ju rätt mycket. Det förklarar ju kanske lite då Clarks val där av på wildcards med Westwood och Keimer då framförallt, skapa lite stabilitet och sådär, lite mer rutinerade spelare. USA:s lag ser ju otroligt starkt ut. Vissa år har ju faktiskt Europa, sista åren har ju faktiskt Europas lag sett lite starkare ut. Men nu är det ju lite speciellt när vi har inte Poulter med i laget, han till och med, inte ens han blev plockad som wildcard. Det brukar han bli trots att han spelat dåligt, men nu har han spelat så pass dåligt så inte ens han blev plockad då. Men nej, det, på pappret skulle jag säga att amerikanerna ser starkare ut, absolut. Och hemmaplan. Men Europa brukar ju gilla det när de inte är favoriter.
Lite underdog-feeling där kanske. Avslutningsvis då, har du något speciellt minne du vill dela med dig av den här tiden på Ryder Cup? De här 2 tävlingarna.
Alltså det är så jäkla mycket. Den där singeln mot Mickelson var ju fantastisk. Jag skulle säga... När jag och Jesper slog Tom Lehman och Jim Furyk på 18:e hålet på Valderrama med Jespers birdie, det var en jäkla häftig känsla. Och vi har en tavla, jag och Jesper, ett foto där han gör en riktig sån här fist liksom, och han sätter birdieputten, och det är väl en av de största minnena från Ryder Cup. Det var fantastiskt.
Mäktigt.
Häftigt.
Ja, vi tackar dig så mycket då för att vi fick ringa och prata lite med dig och höra dina tankar om Ryder Cup.
Ja, men det var trevligt. Kul att snacka med er, och nu håller vi tummarna för Europa här.
För Europa, ja, exakt.
Det gör vi.
Ja, det gör vi. Ja, men tack igen då, Per Ulrik, för pratstunden. Vilken grej ändå.
Häftigt, vilka stories.
Ja. Hur många svenskar har spelat Ryder Cup?
Nu ska vi se.
Ja, förutom Per Ulrik Johansson då, så är det Jesper Parnevik, Joakim Häggman, Erik Stensson. Sen har vi även Robert Karlsson, Peter Hansson, Pierre Fylke, Niklas Fast och Jarmo Sandelin. Det är de 9 svenskar som har spelat.
Det är så många.
Ja, så många är det.
Häftigt.
Ska vi ta det från början då? Ryder Cup är alltså ett lag, något så annorlunda som ett lagspel i golf. Det är en match då mellan USA och Europa.
Ja, men precis.
Så exakt. Amerikanska spspelarna sätter ihop ett lag på 12 personer.
Mm, ja. Mm.
12 spelare, de bästa för året.
Exakt. Ja, precis.
Brukar man välja ut.
Ja, det är nog smart.
Ja, det är väl det. Och detsamma gör då Europa, va?
Ja, exakt.
Och så möts man på en bana någonstans, antingen i USA eller Europa.
Ja.
Och spelar. Hur går tävlingen till då egentligen?
Ja, men då är det så. Det är ju en lagtävling.
Ja.
Där man spelar första dagen på fredag, så spelar man... De första 2 dagarna spelar man foursome-matcher och 4 foursome-matcher och 4 baseball-matcher.
Mm.
Och i varje match så ingår ju två spelare ur varje lag. Den sista dagen spelas 12 singelmatcher.
Mm.
Med en spelare från varje lag, i respektive lag då, mm. i varje boll.
Så okej, okay. Så foursome-matcherna, hur går det till? Det är två killar från Europa och två från USA som möts i en boll då.
Ja, precis.
Och den som vinner hålet får en poäng, eller?
Ja, exakt. Man räknar ju, vinner man hålet så är man ett upp.
Ja.
Ett hål upp om man säger.
Och man spelar ihop då de här två i bollen eller?
Ja, man spelar ju 2-2, en boll. Foursome pratade vi om förra avsnittet. Ja. Jag spelade ju foursome.
Men jag har redan glömt bort hur fan det går till. Det är för krångligt för mig.
Det är två på lag. Och sen två på lag och man spelar en boll. Varannat slag hela tiden.
På samma boll?
På samma boll, ja, precis.
Okay.
Och sen har man gjort upp innan då, att man, vilket hål, alltså varannat utslag är det också.
Varannat utslag,
så om du och jag spelar så säger jag att ja, men jag kanske slår ut på hål nummer ett. På udda hål slår jag ut då. Medan du slår ut på jämna hål hela vägen då.
Just det.
Så det gör man upp innan.
Nu minns jag det här när du säger det.
Eller
hur? Ja, och då spelar det ingen roll hur många slag man har, utan man får bara en upp per hål.
Ja, precis. Man kan inte förlora mer än ett hål.
Nej.
Vilket gör att spelet Ryder Cup, det är därför också att det är så väldigt populärt, att man kan chansa lite mer. Mm. Man kan inte, som ett slagspel, när alla slag räknas, bollen måste i hål, då måste man ju vara lite mer försiktig. Men här är det ju lite mer rock'n'roll.
Här kör man rakt på bara.
Ja, men precis.
Man satsar exakt. Lite.
Ja, men det är lite roligt. Ja. Det är tv-mässigt, alltså väldigt publikfrieri är det.
Ja, precis. Ja, men det är det som är kul också. Så då spelar man 18 hål då i så kallad foursome.
Mm.
Och då har man en ställning då efter första dagen. Någon leder med en eller upp eller två upp, ja, eller ingen upp kanske?
Nej, ja, så kan det ju också vara. Man kan dela. Man fortsätter ju inte. Blir det lika efter 18 hål så är det ju slut där. Mm. Då är det som sagt all square som det heter. Men det spelar man ju på vet du, förmiddagen. Sen på eftermiddagen så är det ju bäst boll.
Ja, det är så, ja. Det är två runder då per dag.
Precis.
Och bäst boll, hur funkar det då?
Det är ju två spelare igen då som bildar lag. Mm. Lagets bästa resultat på varje hål räknas och antecknas då i scorekortet.
Aha.
Och ja, då väljer man ju bästa bollen helt enkelt. Det gör man.
Hur menar du då? Man slår ut en varsin boll?
Ja, precis.
Och väljer den som ligger bäst?
Ja, precis. Eller bästa, alltså båda spelar varsin.
Båda spelar.
Ja, precis.
Man spelar hela hålet var
spelar, för sig. Ja, exakt. Okay. Så väljer man bästa resultatet där.
Ja, svårare än så var det inte.
Nej.
Okej, och då får man ett nytt resultat efter de här 36 hålen. Mm. Så, och då kan det vara upp för något lag.
Ja, och historiskt sett så brukar Europa vara bra där på lagspel. Där de spelar foursome eller best ball.
Ja, just det.
Och leda hela Ryder Cup. Inför den avslutande söndagen.
Mm. Men vad säger du nu? På fredagen spelar man ingenting då, eller?
Fredagen spelar man ju. Foursome först, best ball efteråt. Lördagen tvärt likadant. Lördagen. Fast best ball först, foursome sen har jag för mig.
Aha. Så det är fyra matcher då, om man går.
Ja, precis.
Och den avslutande dagen, söndag, då är det singel.
Singelspel, ja.
Och vad innebär det då?
Mano-mano.
En mot en. Alltså.
En mot en.
Ja, I någon sorts... Får man välja vem man möter då? Eller?
Nej, det är kaptenerna alltså, som lottar.
Det lottas fram.
Ja, precis. Okay. Och de kan också bestämma lite grann vilka som ska spela sist. För det brukar, historiskt sett så brukar det ju vara de sista matcherna där det avgörs. Mm. Så där vill de ha lite vassare spelare.
Starka nerver.
Ja, precis. Sådana som har varit med lite förr, om man säger så.
Mm, mm. Just det, och då kan det avgöras där. Och det brukar ju ofta vara väldigt tajt alltså. Det är inte många upp.
Nej, det brukar vara oerhört jämnt.
Ja, och det är ju spännande och kul på många sätt. Publiken är ju i extas.
Det är på första tid, det är nästan som en fotbollsmatch.
Ja.
De står och ropar och spelarna liksom eldar på dem också.
Ja.
Så att det är häftigt.
Ja, det är kul. Det ska ni, om ni inte har sett det förut så ska ni kolla helgen på något sätt, tycker jag.
Mm, det tycker jag.
Men vi backar ännu mer. Hur börjar det här? Det startade redan 1927 eller något sånt där.
Ja, men precis. Och
så spelar man vartannat år.
Vartannat år är det, exakt.
Varför vet du det då? Varför är det udda år i början? Sen plötsligt blir det jämna år. För nu är det 2016, ja.
Mm.
Och så spelar man 2014 då.
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Om det har varit lite uppehåll under något krig och grejer, möjligtvis. Under andra världskriget hölls inga tävlingar mellan 1939 och 1945. Och på grund av 11 september-attackerna år 2001 flyttades Ryder Cup till 2002. Där har vi det!
Så vad vi kan säga är att det gick ojämna år ända fram till 2001. Då struntade man i att spela.
Ja, precis.
Och spelade istället 2002.
Oh!
Och sen dess har det då varit på jämna år.
Sen har det varit jämna år, ja. Precis.
Där ser man.
Och tävlingen grundades av Sam Ryder.
Ja.
Och från början, om jag inte minns helt galet, så var det bara USA mot England. Eller Storbritannien om man säger så.
Mm.
Jag tror det var England.
Mm.
Och det var ju så att USA vann ju praktiskt taget hela tiden.
Ja. Men har det ändrat sig lite senare?
Ja, men det har ju gjort det. Sen kom ju, sen fick ju Irland vara med också.
Mm.
Och sen till slut 1979, då kom hela Europa.
Mm.
Och då började det bli jämnt.
Då började det bli jämnt.
Oh!
Och då började Europa vinna mer och mer. Jag menar, ja, Europa har väl vunnit.
Vi ska se,
ja, vi ser ju här när vi tittar på scoren då att det var mycket USA i början som sagt. Sen börjar vi blanda in Europa här.
USA vann 1979, 1981, 1983. Sen vann Europa 1985, 1987. Oavgjort 1989.
Mm-hmm.
91 så vann USA. 93 vann de igen USA. 95 så vann ju Europa. Det var då Per Ulrik var med.
Per Ulrik var med 95.
Ja, och de vann även 97 Europa. Per Ulrik var med då också.
Yeah.
99...
Vann USA.
Ja, och sen hoppade över. 2001 så var det ju ingenting.
2001 det flyttades... var det ju ingenting. Det flyttat på grund av september 11.
Ja, precis. Och 2002 vann Europa. 2004 vann Europa. 2006 vann Europa. Så det var lite streak faktiskt.
Ja, 2008 lyckades USA vinna igen.
Mm.
2010 Europa. 2012 Europa. 2014 Europa.
Så vi Europa, vi är titelförsvarare.
Ja, kan man säga. Och USA har ju då som Per Ulrik också nyss sa ett väldigt, väldigt starkt lag i år.
Ja, det ser ju ruggigt bra ut på pappret. Riktigt, riktigt vast. De har ju inte så många rookies som är med som vi
Nej.
I Europa har då. Och det spelar ju in tydligen. Man hörde ju, han var ju rätt nervös där, berättade han ju.
Mm.
Men som tur är fick han ju spela med Bernard Langer som är ju liksom lugn som en filbunke.
Ja, lugnet själv.
Mm-hmm. Yep.
Ja, men ska vi köra laguppställningen här då?
Ja, men det tycker jag. Då har vi lag Europa först då.
Yeah.
Du som kan spanska.
Vad fan, vilket är namnet?
Där, hela det där. Rafa.
Rafa Cabrera Bello.
Okej. Okay.
Eller Bello kanske.
Bello. Mm. Matthew Fitzpatrick.
Sergio Garcia.
Martin Keimer.
Rory McIlroy.
Thomas Peters.
Justin Rose.
Henrik Stenson.
Andy Sullivan.
Lee Westwood.
Danny Willett.
Och Chris Wood. Där har vi Europas lag.
Ja.
Och sen har vi då lag USA.
Ricky Fowler.
J.B. Holmes.
Dustin Johnson.
Zach Johnson.
Brooks
Koepka.
Koepka.
Matt Kuchar.
Phil Mickelson.
Ryan Moore.
Patrick Reed.
Brandt Snedeker.
Jordan Spieth.
Och Jimmy Walker.
Där är det gänget.
Tungt lag.
Tungt lag, ja, som
sagt. Men Europa är en lagmaskin.
Ja.
Och kaptener för respektive lag då är ju... Först då för Europa är Darren Clark. Mm. Och för USA är Davis Love the Third.
Vad har vi att säga om dem?
Ja, rutinerade. Mm. Båda två. Vart med i Ryder Cup båda två förut och... Jag gillar Darren Clark. Han är ja, god gubbe. Röker cigarr och lite skön feeling och lite laid back.
Mm-hmm. Han kör en liten laid back coaching tror du?
Ja, kanske. Lite så här, kan vara det.
Det är
ja,
bara men... på skoj gubbar.
Ja,
nu kör vi. Lite så kanske.
Ja, ja exakt. Medan David's Love the Third
ja.
Som vi hörde i och för sig väldigt trevlig och så där berättar ju Per Ulrik då.
Precis.
Tror jag är stenhård. Han har kepsen lite så där
Militäriskt
okay. har han.
Det är lite Navy Seals över honom också kanske.
Ja, det kan vara så. De kör vidare på det där vinnande konceptet som Paul Eisinger
Exakt.
Körde på.
Ja, spännande att se vem som vinner den kampen. Ska vi säga så att det är lite djävulen mot Jesus?
Ja, men det, grejen är liksom lite politiskt och en lite uppkåsad just i år då, den här matchen mellan USA och Europa, faktiskt. Så att, nej, men det blir sjukt spännande, och det som är roligt att se är vilka som blir lottade eller får möta varandra. Något som jag tycker är lite märkligt är att Bobby Watson inte är med. Han är, det är liksom en riktig färgklick. Han är häftig.
Någon mer du saknar i laguppställningen, man säger? Du brukar alltid diskuteras sådär, att varför kom inte han med?
Ja, så är det ju. Man kan ju säga Alexander Norén hade ju varit kul att ha haft med. Men kanske, då har vi ytterligare en rookie. Så att det är svårt. Han vann ju där i Schweiz.
Just det.
Kanske lite för sent då, som sagt. Så att det hade varit häftigt ändå haft två svenskar med i årets Ryder Cup. Ian Poulter spelar ju alltid bra i Ryder Cup. Men som sagt, inte haft någon bra år alls i år.
Nej.
Men tände alltid till när det gäller det här Ryder Cup. Han är vicekapten dock i europeiska laget. Så att han kanske kan bidra med lite grann, lite dra igång dem när det behövs.
Han får gå runt med en sån där snäcka i örat och
spela lite tuff också. Ja, precis. Ja,
men det är kul.
Det tror jag han uppskattar.
Men det ska bli väldigt spännande att se hur det här går i helgen, och som sagt, har vi något bett? Jag känner ändå att Europa tar hem det här.
Du säger Europa?
De bara skräller till och vinner.
Ja, det vore ju häftigt. Får jag säga samma?
Nej.
Nej, och jag kan inte säga oavgjort. Det är ju tråkigt.
Ja.
Nej, jag tror också på Europa.
Tror du det?
De kommer tagga till.
Ja.
Det kommer de att göra. Amerikanerna har ju grym press på sig att vinna. De är ju, jag skulle säga, storfavoriter till att ta hem hela Ryder Cup.
Ja.
Men det kan ligga dem i fatet.
Ja, eller så klarar de pressen.
Ja.
För de är ju jänkare.
Ja, i och för sig. Men hoppas inte.
Nej, det spelas i Minnesota, såg jag.
Ja, precis. Heseltine heter banan.
Att Minnesota är svenskbyggd, kan det gynna Stensson?
Han kommer känna, det kommer finnas Kalles kaviar och knäckebröd där.
Han kommer känna sig hemma, tror
jag. Ja,
bland de här höga furorna och djupa sjöarna.
Det tror jag. Ja. Det kommer gynna honom.
Han kommer storspela, helt enkelt.
Japp. Och det här kör igång på fredag då, som sagt.
Ja, precis. Finns det några anekdoter och minnen vi kan dra kring Ryder Cup? Sån här matcher vi minns eller någonting sånt. Jag såg ju på dokumentären om Ryder Cup häromdagen för att tagga till lite grann. Och då såg jag matchen 91 hade alla amerikanare militärkepsar, Desert Storm kepsar på sig, eller band runt sin hatt.
Det är sant, det kommer inte jag ihåg.
De stödde support the troops liksom. Och det var ju, det var lite kontroversiellt och lite rabalder kring det där. Och nu vet jag inte vilka som vann det året.
Var inte det de spelade i USA då? I Kiowa Island eller något sånt där? Jag tror USA vann.
Ja, kan det vara det. USA kanske vann.
Ja, jag för mig det.
På ren jävla järnvilja då.
Säkert.
Och spelade för trupperna, helt enkelt.
Ja, precis.
Det är ju sådana där balla grejer som händer i Ryder Cup som kan vara värt att...
Absolut.
Det är kul att se vad som händer i år.
Ja, men USA vann, ja. Kiowa Island.
Kiowa Island i Florida.
Jag kommer inte ihåg vad han heter. Junior. Det var en jävla häftig match. Han slog i alla fall en järntvåa, tror jag det var, på 18:e greenen upp till en meter från hål och satte putten och vann den matchen och tog hem det hela och åt Europa. Vad fasen hette han?
Det här är väldigt intressant
lyssning
nu.
Ja, det här är det. Va? Och här kommer lyssna frågan.
Vi gör en tävling om det här istället. Vad hette han som slog en järntvåa upp på green och vann för Europa? Maila in det till oss.
Ja.
Ska vi passa på att pusha lite för våran Facebook-sida?
Ja.
Golfmecka på Facebook.
Det tycker jag.
Kan man gå in där och titta lite och ställa. Där kan man skriva sina frågor också. Slipper man skicka brev, alltså vanlig snigelpost.
Ja, men då, i och med att vi får så mycket.
Ja, jag har ju brevlådan full av snigelpost. Då kan man gå in där och skriva frågorna där istället.
Ja, alldeles utmärkt.
Mm. Hej Thomas, jag tror vi har pratat färdigt för den här gången. Det var inga tips från coachen, det blev inga lyssnarfrågor den här gången. Vi spar det till nästa gång istället, tror jag.
Ja, som sagt, det var lite Ryder Cup edition där.
Ja, och så fick vi en härlig intervju med Per Ulrik.
Precis.
Jävla svårt att säga Per.
Ja, men det kommer.
Det kommer. Oh. Får man vänja sig. Tack för idag.
Tack för idag, och vi avslutar som vi alltid brukar göra,
vi göra.
Med de bevingade orden: Feel the force, don't force the feel.